igång. Tolkning pågår, podden om teologi och tolkning och aktuella ämnen och aktuella texter. Idag sitter jag här, Johanna Öhman, präst i Uppåkra församling, och jag sitter tillsammans med
Christian Backe, musikpedagog och pedagog i Uppåkra församling.
Jättespännande att du är här, Christian, och får samtala med dig. Vi kommer att podda om Marie bebådelsedag, och jag ska läsa evangelietexten hämtad ifrån Lukas evangeliet kapitel 1, verserna 26-38. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren, Gud, ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Christian, du är man. Mm. Du är i någon slags yngre medelålder, får vi väl räkna det som. Och du är småbarns pappa. Vad betyder den här texten för dig utifrån de kriterierna?
Ja, men när jag läste texten så kom jag att tänka på när vi fick besked om att vi skulle få ett barn, jag och min hustru. Och ja, men den otroliga glädjen som då infann sig. Men ganska snabbt så kom den här oerhörda oron. Men hur ska det gå? Kommer jag kunna hantera det här? Vilken typ av pappa vill jag vara? Den typen av frågor. Så en fantastisk glädje, men blandat med en stor oro.
Mm. Jag känner igen det. Jag vet att jag, när jag var gravid med vårt första barn, ringde till min mamma och så sa jag: "Men mamma, när släpper oron? Jag är orolig hela tiden." Mm. Och då svarade hon: "Bara vadå släpper, Johanna? Jag är fortfarande orolig alltid, varje dag, hela tiden." Mm. Och någonstans så är det ju det på något sätt som alla föräldrar har gemensamt. Vi är ju ständigt oroliga.
Precis.
Och någonstans så är det, tänker jag, det kan bli lite jobbigt också att, alltså att sätta ord på den oron, för att menar vi är ju ytterst sett är vi oroliga att barnen ska dö, såklart. Men det går vi inte runt och tänker på hela tiden. Men jag tror du har rätt i det, att det är ju någonting som på något sätt blir aktuellt i Marias situation.
Ja, så den där tiden egentligen från den här, att man läser den här texten fram till julen, alltså det där som inte står skrivet, det är egentligen oerhört spännande. Vad fanns det för tankar i Marias huvud? Vad fanns det för tankar i Josefs huvud? Mm. För alla de här tankarna som vi som moderna människor har idag, måste de ju också ha brottats med. Mm. Och det är klart att vi kan ju få utlopp och läsa en massa böcker. Jag menar, det ges ju ut enorma mängder idag. Men de har ju ändå någonstans gått med samma tankar, samma oro, samma frågor. Vilken papparoll ska jag ha? Jag tänker, Josefs fall är det ju väldigt intressant också, eftersom ja, men han var ju inte biologisk pappa till barnet. Och vilka tankar har funnits i hans huvud kring just den frågan?
Mm. Efter acceptansen liksom.
Precis,
att
precis.
Nu går jag in och tar den här rollen. För det är ju en väldigt, man säger, spännande passus det här. Jag har ju aldrig haft någon man. Som ju på något sätt egentligen har blivit spännande först de senaste decennierna. Först efter det har kanske ifrågasatts det här. Men varför är det så viktigt att Maria är jungfru Maria? Varför är det så viktigt att, alltså att hon och Josef inte har legat med varandra? Och vad gör det på något sätt, vad gör det rent kristologiskt, vad gör det med vår bild av Jesus, huruvida Maria är oskuld eller inte? Och det jag tänker också att liksom en del av katolska dogmen är det också att Maria fortsatte att vara oskuld, att hon faktiskt inte, att hon och Josef inte hade någon sexuell relation efter heller. Man säger att de levde i ett äktenskap, men hon fortsatte att vara jungfru Maria. Och vad det också, vad det har gjort med vår bild av Maria och vad det har gjort med vår bild av Jesus. Är det viktigt liksom? Är det viktigt för dig? Är det viktigt för kyrkan?
Ja, men alltså jag, inför att jag fick den här frågan av dig och var med i programmet, så har jag läst på lite just kring historien och läst på lite kring också Josef. För det är en intressant figur i och med att han på något sätt försvinner ut ur Jesus liv ganska tidigt. Eller han finns inte med när Jesus börjar predika.
Mm.
Så någonstans så försvinner han ju. Jag kan väl tycka att det är egentligen mer spännande vilken roll, för Marias roll har vi på något sätt kännedom om. Men jag tycker det är spännande som en modern pappa då, eller jag försöker vara en modern jämställd pappa och en pappa med mjuka ideal. Vilka ideal har Josef liksom förmedlat till Jesus? Det tycker jag är oerhört spännande. Huruvida Maria och Josef egentligen har haft något förhållande innan, det tycker jag kanske inte är den allra viktigaste frågan.
Nej.
Men jag föreställer mig, för när jag tänker tillbaka på min egen barndom, jag byggde en modelljärnväg med min pappa, och medan vi liksom satt och gjorde olika kopplingar och, så kom ju alla de här frågorna liksom kring livet, och de samtalen var ju oerhört givande. Alltså medan vi sysslade med någonting annat så kom de här livets stora frågor. Och jag tänker någonstans, det finns ju inget belägg för det, men jag inbillar mig att någonstans så måste ju Jesus ha haft de samtalen med Josef också. Kanske i verkstaden, i timmerverkstaden. Det hade varit spännande att på något sätt få någon kunskap kring de samtalen. Det är ju givetvis en omöjlighet, men där måste ha föregått någonting. Och jag tänker att där har ju säkert Josef någonstans liksom varit en väldigt god förebild. För de idealen som sen Jesus predikar, visst är det ideal som han har fått med sig, det är ju gudomliga ideal, men någonstans så inbillar jag mig att Josef måste ju ha funnits där.
Det är både arv och miljö.
Ja, liksom. Precis. Som någon slags egentligen modern pappa med moderna ideal.
Ja, jag tycker det ganska ofta är det i evangelien, och kanske framförallt i Lukas, som man på något sätt får en liten teaser så här. Men som att då Maria får besök av en ängel, och sen hur det mötet sker. Men också att det hade varit så himla spännande att få vara ännu mer flyga på väggen för att verkligen kunna tränga in i berättelsen, just för att få. Det hade varit spännande att få en djupare berättelse. Ibland så är ju evangelietext väldigt torr text. Och det kan ju såklart ha med översättningstekniska bitar att göra också. Men just att man har bara med exakt det som är viktigt för att driva berättelsen framåt. Medan det ju idag hade varit spännande att få ta del av sådana samtal till exempel. Eller få ta del av Josef och Marias möte efter detta. Att få liksom få den osensurerade biten. Och det är ju klart att de som har nedtecknat detta De var ju inte där då.
Nej, nej.
Så att de har ju också, man säger, en väldigt kortfattad bild egentligen av hela Jesu liv. Men att det också blir en källa till lite fantasi.
Mm.
Och det tänker jag också att vi ser ju väldigt mycket i hur man populärkulturellt har ja, men har gjort bebådelsen till exempel. Att man har ju då ofta porträtterat henne som då oerhört ung, vilket hon ju antagligen var. Och att det är ja, men det här konflikten i henne, och kanske då också konflikten med hennes föräldrar, att shit, här kommer vår liksom dotter och säger att hon ska ha barn, och det hon egentligen säger, det är ju jag ska ha barn och jag vet inte vem pappan är.
Ja.
Och fast då på ett liksom väldigt gudomligt sätt säger hon det.
Och det hade ju varit spännande att få höra den berättelsen.
Det hade ju varit fantastiskt spännande. Reaktion. Ja, precis. För att det tänker jag, i den situationen så är det ju det är ju ändå rätt så många föräldrar till tonårsbarn som faktiskt är med om det. Nu har jag ingen statistik på det, så jag vet inte hur jättemånga det är. Men att det ligger ju någonstans i många tonårsföräldrars man säger, del av den här oron. Vad gör vi om vår dotter kommer hem och säger att hon är gravid? Eller vad gör vi om vår son kommer hem och säger att hans tjej är gravid? Hur ställer vi oss som föräldrar till det? Och det kan jag tänka mig att det är liksom en sån här förlängd oro. Om vi går tillbaka till föräldraoron, att oj, ska vi behöva hantera det här också? Att vårt barn ska ha ett barn. Sen är det ju faktiskt så att hon är ju trolovad. Jag kan bli jätteirriterad ibland. Jag vet, jag har sagt det här själv också. Men på senare tid så kan jag kunnat bli jätteirriterad. När man säger så här, ja, men tänk dig din konfirmand. Tänk dig att det är hon som blir gravid. För att riktigt så kan man inte översätta det, för att hon är ändå med i den kulturen, i den tiden, faktiskt giftas mogen. Hon är trolovad med Josef. De ska gifta sig. Alltså året efter så kanske hon ändå hade blivit gravid. Det är liksom inte, kulturellt sett är det egentligen inte särskilt konstigt. I vår kultur så är det ju jättekonstigt. Om en 14-årig tjej blir gravid så är det ju, liksom en familjekris, man säger. Men där så är det ju egentligen inte riktigt det, utan det handlar ju om att de inte var gifta än. Så det är mer, kanske man skulle säga, tänk om din 22-åriga konfirmandledare som inte har någon egen bostad och är mitt i sina studier, tänk om hon kom hem och var gravid. Att man får ändå, ska man översätta det, så kan man inte bara översätta ålder, utan då får man ju också översätta den kulturella situationen. Det diskuterades för några år sedan. Jag vet bland annat att KG Hammar gav uttryck för att det kan ju mycket väl vara så att Maria hade blivit våldtagen. Och jag tror till och med att han menar att det kan mycket väl vara så att hon blivit våldtagen av en romersk soldat. Och jag tycker det är en väldigt spännande tanke. Det är ju klart inte spännande att någon blev våldtagen. Men det är en spännande tanke att det som blir det gudomliga ingripandet i så fall är att Gud i så fall på något sätt räddar Maria från efterverkningarna av våldtäkten. Om det är så, det har vi ju liksom ingen aning om. Men om det är så, så är det faktiskt ett gudomligt ingripande att Maria blir våldtagen, blir gravid, och Gud faktiskt går in och styr upp situationen. Du ska inte behöva uppfostra det här barnet själv. Du ska inte behöva då bli stenad för skulden, hela den biten, och på något sätt låter sig själv bli upprättelsen. Jag tänker man kopplar det till påsken då också, som liksom den stora upprättelsen och kampen mot ondskan, att det sätter ju faktiskt igång redan här. Idag när vi spelar in det här så är det internationella kvinnodagen, och det är jättesnöigt ute. Det är inte direkt vårligt, men vi kan ju hoppas att det är det när, när det är Marie Bebådelse då. Men just att det är internationella kvinnodagen idag tycker jag är väldigt spännande, för att är det någonting som ligger som en ja, men som en krans kring internationella kvinnodagen i år, så är det ju MeToo. Och jag hade faktiskt upp det här i min juldagsmorgonspredikan om att Maria fick aldrig något MeToo. Vad gör vi med, ställer jag frågan till dig Christian här, vad gör vi med det här att vi faktiskt får tillgång till Marias kropp? Hur skyddar vi Maria? Hur ger vi Maria ett liksom MeToo när vi i århundraden har liksom fått ta del av hennes graviditet och hennes förlossning? Och, har du några tankar kring det?
Ja, men det jag tänker ibland så är det där lite märkligt nu att vi på något sätt, ja, men vi hyllar kvinnor, men kanske inte alltid är beredda att lyssna på vad kvinnor har att säga. Och det tror jag är viktigt, att Maria inte bara blir en bild, utan att vi lyssnar på, ja, nu är inte Maria levande idag, men att vi lyssnar på de kvinnor som finns runt omkring oss idag.
Mm, det är intressant. Att tänker jag, att hur kan vi lyssna till Maria?
Nej, men jag tänker att det handlar ju rent konkret, alltså nu tillåter vi ju kvinnliga präster i Svenska kyrkan, men det är ju inte alla trossamfund som gör det. Där blir ju bara kvinnan en bild. Kvinnan får ingen röst, utan kvinnan är då bara en bild. Och jag tänker att i det svenska klassrummet, nu har jag inga belägg, men vad jag läser mig till, så förstår jag att unga tjejer inte får samma utrymme i klassrummet att göra sina röster hörda. Och det är också viktigt att tjejer och killar, de ska ha samma rätt att komma till tals.
Mm. Det är, tänker jag, ja, men jag tycker det är viktigt just det här med Maria, med bilden, för att hon blir ju lätt en bild. Hon blir lätt en ikon. Och jag vet också när under mina bebisår så kunde jag bli oerhört irriterad på den bilden, för att den var så tillrättalagd. Det fanns aldrig någon ikon där Jesus var så snorig så att Maria eller Josef var uppe på natten och liksom sög med en sån där nässug. Och det fanns aldrig någon ikon med en sån här bajsblöja upp på ryggen. Så här. Varför är det hela tiden då bilden, och varför den tillrättalagda bilden? För att det som händer ju i den här texten, det är ju det här, du ska bli småbarnsförälder. Du kommer att utsättas för det här. Nu kommer du inte att vara tillräckligt utsövd. Och framförallt, nu är det någon annan som är viktigast i ditt liv. Och det får ju liksom både Josef och Maria faktiskt att beskedet att man ska bli förälder, om det är ett plus på stickan eller om det är att det kommer en ängel, spelar egentligen inte så stor roll, utan det du får är ju att grattis, du har precis valt bort dig själv.
Mm.
Och det gör ju någonting med en människa. Det som är ganska ganska intressant tycker jag den här, det är att man ofta talar om att Maria att Marias ja, hennes stora ja, hon vågar säga ja till Gud. Men egentligen så får hon ju inte frågan. Sen säger hon ju ja. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och det är ju fantastiskt ord. Det är ju liksom ord som man kan bära med sig. Att det är i både med sig glädje och sorg att kunna säga de orden. Jag är Herrens tjänarinna eller tjänare. Må det ske med mig som du har sagt. Men det är egentligen inte svar på en fråga, utan det är mer en bekräftelse av att nu är det så här. Nu, och jag kan inte göra någonting åt det. Okej, då kör vi. Men det är inte, skulle du vilja föda Guds son? Och så att hon får svara ja eller nej. Utan det är ju faktiskt bara en bekräftelse av det som redan är. Elisabet är med i den här texten också.
Ja.
Som väntar en son ny på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är ny i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Det är också helt fantastiska ord. Och det har också blivit en, tänker jag, en ikon och en bild. Den här Elisabet och Maria och deras möte framförallt. Nå lite senare. Hur tänker du kring den bilden av den unga och den gamla kvinnan, båda med magar med bebisar i?
Oj, vilken svår fråga. Ja, nej men det är väl klart att det är väl ett fantastiskt stöd för Maria att ha Elisabet till hands. Och det kommer ju också, som du sa, in senare i berättelsen här, att Maria vänder sig till Elisabet.
Jag tänker att båda två är så, alltså det är det normbrytande som får lov att mötas. Att det är två oplanerade graviditeter, om man säger så, men också normbrytande graviditeter som jag tänker kan bli väldigt, väldigt aktuella även i vår tid, där familjebildning kan se så olika ut. Så jag kan tänka mig att det är en text för alla som inte lever i den, man säger, den heteronormativa kärnfamiljen, att det faktiskt finns tillbakablickar i frälsningshistorien på att just det, familjebildning kan faktiskt se olika.
Och det är ju, alltså om man flyttar någon slags till, eller man flyttade till dagens perspektiv, så är det ju spännande. Jag ser väldigt mycket att finns i det området som vi verkar, så finns någon slags bild kring när man ska skaffa barn, att det spannet ligger mellan 30 och 40. Och befinner du dig under det spannet eller över det spannet, så bryter du någon slags normalitet. Sen ser det säkert annorlunda ut på andra ställen. Men det kan jag uppleva att människor som är äldre och får barn eller yngre och får barn kan bli lite ifrågasatta.
Ja, men det upplever jag också, att det är en väldigt att man blir ifrågasatt. Ja, nu har jag ju följt den här normen till punkt och pricka. Men att då både, just att både äldre och yngre, men där frågorna skiljer sig jättemycket åt. Att de yngre, ska du inte utbilda dig först? Har du verkligen en bra inkomst? Och där de äldre, men du kommer inte kunna leka med dina barn, som att leken är beroende av ålder, eller tänk på hur du ska orka. Men det är också intressant att tänka att den åldern är förskjuten 10 år. Att idag är det mellan 30 och 40. Och det är inte konstigt om du är liksom 37 och får ditt tredje barn till exempel. Men för liksom bara för 30 år sedan så var du ju liksom mellan 25 och 35. Och då var du en gammal förälder om du fick barn när du närmade dig 40.
Men jag tror definitivt att är du 39 och får ditt första barn, så betraktas det som
märkligt. Som en gammal förälder, ja. Det tror jag också.
Och där tänker jag, om vi nu kopplar till vilken dag det är idag, återigen internationella kvinnodagen, så tycker jag att det är synd, för att det är ju många idag som utbildar sig en 6, 7, 8 år kanske. Och vill du då som kvinna göra karriär ett par år, ja men då kanske du blir 37, 38, nästan 40 innan du får ditt första barn. Och det är ju, det tycker jag är tragiskt, att det liksom ses som naturligt att män får lov att ha en lång utbildning, män får lov att göra karriär, och det ifrågasätts inte. Men en kvinna som väljer att göra karriär eller väljer att jobba ett par år innan det första barnet betraktas som onormal.
Precis. Och det tänker jag, det är många aspekter av föräldralivet. Alltså det gäller ju, tänker jag, föräldraledigheten och sådana saker också. Att det blir att det finns några sådana oerhörda förväntningar på att du ska ju amma si och så länge. Och därför kan du inte arbeta. Och sen då när man tittar på männen, så är det ju nästan liksom, nu tar ju män ut mer och mer pappaledighet, och det är ju superbra, men att det finns nästan en mall också för att ja, men så är du som kvinna, så är du hemma det där första året, och naturligtvis under hela den tiden så fortsätter du att amma, du introducerar smakportioner exakt när BVC säger att det är, och sen så går pappa in och tar över i några månader, och sen så är det dags för förskola och så, och sen så går det liksom om per barn. Och att jag kan uppleva att gör man på ett annat sätt, så blir man också väldigt, väldigt ifrågasatt. Jag går tillbaka från mina föräldrar ganska tidigt och fått de här klassiska frågorna, men var har du barnet? Och kan ibland fortfarande faktiskt få det när barnen är snart 4 och 6, en söndag morgon i kyrkan. Ja, men var är dina barn? Är inte de med? Nej, mina barn är hos sin pappa. Mm. Och där den naturliga följdfrågan för väldigt många, och det är rätt generationslöst, blir, ja, funkar det bra? Ja, det får jag väl hoppas att, att det gör. Att det, och det tycker jag är en intressant och lite skrämmande bild, att det fortfarande 2018 är frågan man som förälder får. Vi har pratat en liten stund om Lukas evangeliet 1:26-38. Det blir mycket föräldraskap.
Ja.
Men det kanske är oundvikligt.
Två småbarnsföräldrar
som pratar om en annan småbarnsförälder, och då i förlängningen även Josef som den liksom fjärde småbarnsförälder. Det hade varit väldigt intressant, tänker jag, haft en playdate eller så här parmiddag någonting med Josef och Maria.
Ja.
Och faktiskt så fått sitta ner och se vad som hur samtalet skulle ha gått samtidigt som barnen kunde leka. Det hade varit intressant. Men det är också något sånt där som vi får skriva en bok om.
Ja.
Tack så jättemycket, Christian.
Ja, men tack för att jag fick få vara med.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat, och om du har tyckt om det du har hört så får du hemskt gärna gilla oss på Facebook och dela i dina sociala medier. Lyssna kan du göra på iTunes och Acast, och vi har också en hemsida där kan du hitta alla våra avsnitt som vi har spelat in tidigare och också de som komma skall. Hemsidan hittar du om du bara söker i valfritt sökfält Tolkning pågår, så är det första som kommer upp där. På återhörande!